Förra veckan så jobbade vi lite grann, som Rebecka sa, med hur åldersfördelningen kan tänkas att se ut i just er församling. Kanske blev det en liten så här aha-upplevelse för en del. Och kanske var det inte det för andra. Vi jobbade också med att Gud är en Gud för alla generationer. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, som Gud presenterar sig i den brinnande busken när han presenterar sig för Mose och ska sända honom till Egypten för att Guds folk ska bli frisläppt. Och jag sa förra veckan att vi kommer prata om att vara många generationer under samma tak. Det är bara vårt yngsta barn som bor hemma fortfarande. De två äldsta har flyttat hemifrån. Och de har absolut inte för avsikt att flytta hem igen, utan de har lämnat boet. Och det var likadant för mig när jag lämnade mitt föräldrahem i slutet av 90-talet. Jag hade inte alls för avsikt att återvända hem till mina föräldrar. Och det gjorde jag inte heller. Utan jag flyttade hemifrån, fick en egen lägenhet, fick en annan egen lägenhet och till slut så gifte jag mig. Då fick vi en gemensam lägenhet, jag och min man. Och när jag var barn, under en kort period, kanske ett halvår, så bodde min mormor hemma hos oss. Annars var det min mamma, min pappa och min syster. Men under en kort period så bodde mormor hemma hos oss. Och det var under tiden som de skulle stambyta hennes lägenhet och renovera den. Och i övrigt så har liksom min boendesituation varit som för de allra flesta. Först bor man med sina föräldrar, sen flyttar man hemifrån. Sen kanske man gifter sig och bildar familj och då bor man tillsammans med några andra. Och så fortsätter det så. Men när tre generationer eller fler bor under samma tak eller på samma gård, då kallas det för ett generationsboende. Och det är inte jättelänge sedan som det var ganska vanligt i Sverige. Men just nu, i den tid vi lever i, så är det inte så vanligt med generationsboende. Visst har vi lekt med tanken, jag och min man, att ja, men tänk om hans mamma skulle flytta in med oss. Eller om min pappa skulle flytta in med oss. Men det skulle ju vara ganska svårt, tror jag. Oj, vad vi skulle behöva lära om vi skulle få in en av våra föräldrar hemma hos oss. När man bodde på bondgård kanske det var så att ja, men när det bildades en ny familj så fick det äldre paret flytta ut till ett litet hus ute på gården. Och så blev det som ett slags generationsboende. Och nu är det mer vanligt att ja, men vi bor kanske två generationer tillsammans. Och sen åker vi och hälsa på varandra mellan varven. Och sen åker vi hem till oss själva igen. Vi bor åtskilda och ganska ofta bor vi i olika städer också. Jag älskar att åka hem till mitt barndomshem. Min pappa bor kvar där jag är uppvuxen. Och när jag kommer dit, när jag känner doften, då sjunker axlarna och då känner jag hemma. Och jag hittar i alla hans skåp. Min mamma dog för några år sedan, så det är därför jag bara pratar om min pappa. Jag hittar i alla skåp. Jag hittar i källaren. Jag har kvar grejer på vinden från min egen skoltid. Och jag säger alltid, ja, men jag ska komma hem och rensa. Och så gör jag inte det. Jag kommer hem, jag rensar inte. Men jag känner mig verkligen, verkligen hemma när jag kommer hem till min pappa. Men efter några dagar så är det jätteskönt att få åka hem till mig igen. Och likadant när pappa är och hälsar på oss, så tycker både han och vi att det är jätteroligt. Och efter några dagar så känner han att det är ganska skönt att få åka hem till sig och sitt hus. Som jag sa förra veckan så är kyrkan en av få platser i samhället där vi fortfarande möts många olika generationer under samma tak. Vi är ganska bra på att dela upp oss i olika åldrar, även i kyrkan. Men det är ändå en plats där vi möts, där små barn får se gamla människor, där gamla människor får se medelålders människor, där ungdomar får möta nyblivna pensionärer och alla andra sorters möten som blir. Kyrkan är en av få platser där vi fortfarande möts. Jag har stött på det på en annan plats till, och det är orienteringsklubben. Under några år så var det ett av våra barn som testade på orientering. Och när hon skulle springa i skogen på sin första tävling, då hade hon en skuggorienterare med sig. Det var en före detta elitorienterare som bara sprang efter för att hjälpa till om hon villade bort sig. Så någon som var kanske 50-60 års åldern, som inte längre elitsatsade, hjälpte vår lilla 7-åring att lära sig karta och kompass. Eftersom mötesplatserna mellan människor i olika åldrar, i olika generationer, i olika livssituationer i någon mån blir färre och färre, så behöver vi träna oss på att faktiskt mötas över generationer. Vi kan behöva jobba med att bygga en kultur i våra kyrkor som inkluderar alla i församlingen. Vi kan behöva jobba med våra uttryckssätt och våra former. Jag läste min grundutbildning i Örebro och sen läste jag en masterexamen på Ansgar teologiska högskola i Kristiansand i Norge. Alltså det var ljuvligt att få plugga i Norge och få... Första veckan var jag helt slut i huvudet av all norska. Men sen så fick jag lära mig norska, och det är så underbart med norska. En av lärarna på Ansgar teologiska högskola, han är pensionär nu, men han var verksam när jag gick där. Han heter Björn Öyvind Fjeld. Han har skrivit så här om olika generationer. I de flesta sunda och normala familjer uppstår det spänningar mellan generationerna. Mellan far och mor och barnen, och i nästa generation till barnbarnen. De flesta familjer reder ut detta eftersom de tycker mycket om varandra trots allt. Samma generationskonflikter uppstår också i församlingen. Problemet är inte att det uppstår oenighet eller spänningar, utan problemet är hur vi tacklar de här spänningarna. Där kärleken till Gud och medmänniskorna är varm kommer engenerationsförsamlingar att förnyas. I motsatt fall kommer de att dö. Och förra veckan så var det någon av er som tackade David för att han har släppt fram unga människor till att göra olika saker offentligt. Leda gudstjänster, kanske predika och så vidare. Och jag kände mig så glad av att höra att det fanns en sån tacksamhet över att David låter den unga generationen ta plats och bidra med det de har. Och jag tror att det är viktigt. Och jag tror att på samma sätt som vi släpper fram människor som är yngre än oss själva, att vi som har varit med lite längre på vägen eller jättelänge på vägen, att vi i någon mån står kvar och inte bara backar undan och släpper allt, utan att vi finns kvar som goda exempel, goda föredömen som man kan ta rygg på, som kan ge av sin livsvisdom. Igår kväll så satt jag och min man och pratade med varandra, och plötsligt sa han till mig: Maria, nu låter du precis som dina föräldrar. I relation till hur de pratade till mig när jag var ung, hur jag pratade om våra barn och vad de behöver. Ja, han tyckte att nu lät jag precis som mamma och pappa. Och det kanske är så att när man är ung så tänker man på ett sätt. När man är medelålders som jag, då börjar man förstå vad ens egna föräldrar tyckte och tänkte och sa när man själv var ung. Och så börjar man låta likadant. Och om några år så kanske jag förstår varför de som är 70-80 år säger det de säger om mig eller till mig. Men jag tror på att bygga en församling tillsammans med alla generationer, alla åldrar. Men det är ett jobb att göra. För i grund och botten så spelar det ju ingen roll vad vi har för etnisk bakgrund, vilken ålder vi har, vilket kön vi har, vilken social status vi har, hur våra kulturella uttryck ser ut. Sådär. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-28, där står det: alla är ni nämligen genom tron Guds söner eller döttrar i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Så oavsett vem du är, om du har tagit emot Jesus i ditt liv, så är vi ett i Kristus. Och då tillhör vi varandra. Många generationer under ett och samma tak kräver ett jobb. Det kommer gnissla ibland, vi kommer bli irriterade på varandra ibland. Men jag tror att det i slutändan är väldigt värt jobbet och mödan. Och så vill jag fortsätta att prata lite grann om att gå från en generation till nästa generation. Gud hade en tanke från början att livet och relationen med Gud skulle föras över från en generation till nästa generation. Det var liksom själva grundprincipen för Israels folk, förbundsfolket. Från en generation till nästa skulle tron på Gud och hela identiteten överföras. Och det finns flera händelser i Bibeln som pekar på det här. Och i den kristna tron så poängterar vi den personliga tron på Jesus, det egna beslutet att följa honom. Men jag tror att vi ändå har ganska mycket vi kan lära oss om att ge från en generation till nästa generation utifrån Gamla testamentets texter. I Ordspråksboken kapitel 22 så finns det en ganska välkänd bibelvers som... ja, men jag har läst den många gånger i många sammanhang. Det står: vänj den unge vid den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Och jag tror att det finns en stor sanning i det här. Att vänja en människa in på den väg han eller hon bör gå. Det är ingen garanti, men det ökar sannolikheten för att en person ska vilja följa Jesus om personen redan som ung får höra talas om Jesus och får tag på Jesus. Mycket av det som formar oss som människor, det formar oss innan vi har fyllt 10 år. Många av våra grundläggande värderingar har vi med oss så tidigt i livet. Så vänd den unge vid den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Men som jag sa finns det inga garantier för att det blir så, hur gärna vi än vill. Och jag vet att det är väldigt smärtsamt för många. Att vi alla i det här rummet, skulle jag tro, har människor i vår närhet som har varit med på vägen, som vi har vant vid att följa Jesus, men som har valt bort tron på ett eller annat sätt. Och det är en smärta för många människor. Och jag vill bara sätta ord på det, därför att jag möter så många människor som känner skuld och skam över att deras barn eller barnbarn eller syskon eller andra nära familjemedlemmar har valt en annan väg i livet än vägen med Jesus. Och jag tror att vi behöver prata om det som är svårt och det som gör ont när det kommer till att ge tron vidare. Men att den man ger det till faktiskt inte tar emot det på det sättet man själv skulle önska. Jag skulle vilja lyfta av den skulden och den skammen från varenda människa som lägger det på sig själv. Att man har varit en dålig förälder eller att man inte har lyckats med sitt uppdrag som kristen troende förälder. Jag vill lyfta av den skammen och skulden ifall du sitter här inne idag och känner så. På ALT har jag en kollega som både jobbar på ALT och som pastor. Och han berättade en berättelse för mig som grep tag i mig och som jag vill dela med er som har med det här att göra. När min kollega var 15 år så gjorde han uppror mot sina föräldrar som många tonåringar har gjort. Det är bara det att hans sätt att göra uppror mot sina föräldrar som var ateister, det var att konfirmeras. Och under konfirmationen så blev han frälst. Och det var ju en jättegrej i hans familj. Så han som kristen blev liksom som det svarta fåret i familjen. Samma sak hände med hans fru. Hon gjorde också ett sånt här uppror och valde att konfirmeras och blev frälst. Och när de bildade familj så bestämde de sig för att vi ska be för våra föräldrar. Vi ska bjuda in dem i samtalet om Jesus, i tron. Vi ska prata helt naturligt med dem om det som rör livet med Jesus. Inget hände. Men de hade bestämt sig och de fortsatte och fortsatte och fortsatte. När deras egen dotter hade gift sig och hade svårt att bli gravid, fast de längtade efter att bli gravida, så berättade de det för sina föräldrar. De sa till sina föräldrar, vi ber för vår dotter att hon ska bli gravid. Och en dag tog det sig, hon blev gravid. Och det här lilla barnet föddes. Och då berättade min kollegas mamma, ateisten, varje kväll böjer jag knä vid min säng och ber till Jesus för er och för mina barnbarn. Det hade gått 30 år av uthållig bön, samtal och inkludering. Och han berättade också att vid ett tillfälle så var mamman med i kyrkan där han är pastor. Och det var nattvard och mamman gick inte fram och tog emot nattvarden. Och efter gudstjänsten så frågade hon, vem får ta emot nattvard? Och då svarade min kollega, jo men det är den som tror på Jesus. Och nästa gång när mamman var med i kyrkan så gick hon och tog emot nattvarden. Det hade gått jättemånga år. Men Gud gjorde ett under i deras hjärtan. Så jag vill skicka det som en uppmuntran om du sitter här och ber och ropar till Gud för barn, syskon, barnbarn som inte följer Jesus. Ge inte upp. Fortsätt att be. Fortsätt att tala om Jesus som det naturligaste som finns i ditt liv. Lika naturligt som att du andas. Tala om Jesus. I psalm 78, vers 3-8, så står det så här. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, det vill vi inte dölja för våra barn. Vi ska berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han har gjort. Han gav sina bud åt Jakob, Han stiftade en lag åt Israel där han befallde våra fäder att undervisa sina barn så att det blev känt för kommande släkten. Och barnen som föddes skulle berätta för sina barn. De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig glömma hans gärningar, utan hålla hans bud och inte bli som sina fäder, ett trotsigt och upproriskt släkte, ett opolitligt släkte utan trohet mot Gud. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, det vill vi inte dölja för våra barn. Det skulle gå från en generation till nästa generation. Och tron skulle gå vidare. När vi läser om Jesus i Nya Testamentet så står det inte jättemycket om hur hans liv innan han började sin tjänst vid 30 års ålder, hur det såg ut. Men vi kan anta att eftersom Jesus växte upp i en judisk familj så fick han med sig hemifrån det som var vanligt i en judiskt troende familj. Det vi kan läsa om i Nya Testamentet, det är att Josef och Maria lärde Jesus att gå till synagogan. För det gjorde man i en troende judisk familj. När Jesus var 12 år så gick de till templet med honom. Där blev han kvar. Kan ni tänka er? Alltså Jesus stannade kvar i templet för att han ville vara i sin faders hus. Och det tog 3 dagar innan Josef och Maria hittade honom igen. Tappar man bort sitt barn på Ica eller på Ikea så kan man ju få panik på bara några minuter. Men det tog 3 dagar innan Josef och Maria hittade Jesus igen. När vi läser om brödundret i Bibeln så läser vi hur Jesus först tackade Gud och sen bröt han brödet och delade ut. Och det som hände var att det blev mängders mängder över. Det blev välsignat. Jag tror att Jesus hade med sig hemifrån att tacka Gud för maten. För det var det man gjorde. Och går vi vidare till Paulus så kan vi läsa i andra Timoteus brevet hur Paulus talar varmt om Timoteus mamma och mormor som har gett honom den kristna fostran. Timoteus mamma, hon var en Jesustroende judinna. Och hans pappa var grek, så han var troligtvis inte alls kristen. Och så här skriver Paulus till Timoteus: jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig. Och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike. Och jag är viss om att den också finns hos dig. När vi pratar om att vara en församling för alla generationer eller en församling för hela livet som någon sa förra veckan, så är det lätt att tänka att det handlar om den uppväxande generationen. Bara de som är barn och unga. Och som vuxna så behöver vi absolut tänka på den uppväxande generationen. Det är superviktigt. Barnen är vår framtid, men de är också vårt nu. Men oavsett vilken ålder vi finns i så har vi alla en nästa generation. Alltså de som är snäppet yngre än oss själva. Som vi kan få vara med och ta ansvar för att ge Jesus till. Så det spelar alltså ingen roll hur gamla eller unga vi är. Vi har alla en nästa generation. Egil Svartdal som var pastor i Philadelphia kyrkan i Oslo. Han har varit i Sverige många gånger och talat på olika konferenser i olika kyrkor. Han säger så här: kyrkan existerar i ett flergenerationssamhälle. Och vår kallelse är att förmedla evangeliet till alla människor i alla åldrar. När vi talar om att nå vår tids människor får jag ofta en känsla av att dessa är unga. Som om barn är morgondagens människor och de äldre är gårdagens. Så är det självklart inte. Varje levande människa är vår tids människa Och vårt uppdrag är att vinna alla människor för Gud medan de lever. Så vårt uppdrag som Guds församling, som Kristi kropp, som Jesus efterföljare, det är att ge evangeliet vidare till andra människor. Nu tänker jag att vi ska gå in på den sista delen i det jag har blivit hitbjuden för att tala om. Och det handlar om generationsväxlingar. I somras var det OS. Och jag tror aldrig jag har kollat så mycket på sport som i somras. Alltså jag kollade på allt nästan på OS. Och jag har väl aldrig varit så intresserad av pingis som i somras. Det är fler som känner igen sig i hur pingisen plötsligt bara blev det viktigaste i livet när Truls höll på att spela. Och en gren som jag tycker är fascinerande med friidrott, det är stafett. Och när man ser hur de springer med den här pinnen i handen och så ska de liksom springa fram till nästa löpare och så ska de göra en växling och den löparen som ska ta nästa sträcka ska börja springa och samtidigt liksom sträcka bak handen och ta emot rätt stafettpinne från den som har sprungit första eller andra eller tredje sträckan. Och när man springer 100 meters lopp, då tror jag att man springer på sin bana hela loppet. Men när man springer 400 meters, alltså när hela 1600 meter blir ju totalt då när man springer stafett. Då är det ju fyra olika löpare som ska springa 400 meter var, alltså ett helt varv på en bana. Då efter ett tag så får alla löpare gå ihop så man är på de innersta banorna. Och det blir ju jätte. Det är grötigt där inne när det står 8 löpare som ska ta emot 8 pinnar från de här 8 löparna som har sprungit den tidigare sträckan. Och jag fascineras så över att de lyckas så ofta pricka rätt hand och så springer de vidare. Det som också är fascinerande med stafetttävlingar, det är ju att det är inte en one-man show. Utan varje löpare är beroende av de andra löparna för att laget ska vinna, för det är en lagtävling. Så man är beroende av varandra när man springer ett stafettlopp. Många gånger under OS när jag såg stafettloppen så funkade växlingarna bra. Men det finns ju naturligtvis också roliga bloopers man kan googla på och hitta när växlingarna har gått åt skogen och man har tappat stafettpinnen eller man har snubblat eller ja, det har inte gått som planerat i alla fall. Men för att ett stafettlopp ska funka, för att ett stafettlag ska vinna, så måste växlingarna från en löpare till nästa löpare funka. Och sådana växlingar sker inte bara i ett stafettlopp i en friidrottstävling, utan det sker hela tiden överallt i vårt samhälle. Det sker i näringslivet. Det sker i familjen. Och det sker i våra kyrkor. Från en generation till nästa generation. Där den generationen som har gjort sin del av det här loppet får växla över till nästa generation. Och som kyrka, som Guds församling, så tror jag att vi kan behöva träna på de här växlingarna. Så att de faktiskt blir bra. Både den som ska ta emot stafettpinnen, att han eller hon är beredd på att ta emot det ansvaret som det innebär. Men också att den som ska lämna ifrån sig stafettpinnen förstår vad det innebär att lämna ifrån sig just det uppdraget. Vi ska läsa från andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1-2. Det säger Paulus så här till Timoteus. Och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Så Timoteus fick ta emot från Paulus Och sen skulle Timoteus ge vidare till andra människor. Bibeln innehåller exempel på både bra och riktigt dåliga växlingar. Ett riktigt klassiskt exempel, det är växlingen från kung Saul till kung David. David som var en ung liten herdepojke som när Samuel kom för att smörja nästa kung så var Davids bröder där, den ene vackrare än den andra. Men det var ingen av dem som Samuel sa skulle bli kung, så de fick gå och hämta den lilla herdepojken David ute på ängen. Och när han kom så förstod Samuel som var profet som skulle smörja nästa kung. Han är det. Det är han som ska bli kung i Israel. Och David han fick i uppdrag att slå ner jätten Goliat. Först i Sauls alldeles för stora rustning. Och sen fick David göra det han var bra på. Han var van att vakta får. Så han gick emot Goliat med det han hade. Stenar och en slunga. Och han besegrade Goliat. Och när David hade gjort det, så står det i första Samuelsboken att Saul, han har slagit 1000, men David, han har slagit 10 000. Det gjorde Saul ursinnig att någon kunde säga så om David, att han var så mycket bättre än Saul. Och istället för att lära upp David och att träna honom för det uppdraget som låg framför, så blev Saul arg och bitter och ville döda David. Flera gånger kan vi läsa i historien om David hur Saul försökte döda honom. Och det är ett dåligt exempel från Bibeln där den senior ledaren inte kunde se att nu är en junior ledare på uppgång som jag ska träna för det uppdrag han ska gå in i. Utan Saul ville behålla makten själv. Ett annat exempel från Bibeln som är så mycket bättre, det är också från Gamla testamentet. Den växlingen mellan profeten Elia och profeten Elisa. Från en profet till en annan profet. Elia hade kämpat mot Baals profeterna. De hade byggt altare. Elia skulle bevisa att Herren är Gud. Och Baalsprofeterna, de ville bevisa att Baalsgudarna var på riktigt. Så de byggde altare och så skulle de åkalla eld från ovan för att bränna upp offret på altaret. Och för att Elia verkligen skulle kunna visa att nej, men det är bara Gud som är Gud, så hällde han vatten över alltihop så att det var riktigt blött och fuktigt och dåligt brännvirke. Och ändå, när Elia bad till den levande guden så sände Gud eld för att visa att Herren är Gud. Och den här dusten med Baalsprofeterna, det gjorde Elia helt utmattad. Och han insåg, jag behöver någon som kan ta över efter mig. Någon som kan ta min mantel och fortsätta att vara profet i Israel. Så Elia utsåg en efterföljare, Elisa, som skulle kunna ta över efter honom. Och Elisa fick följa med Elia, lära av honom, se vad han gjorde, bli upptränad. Och Elisa, han ville absolut inte lämna Elia, även fast Elia sa gång på gång, du kan gå däråt, så fortsätter jag häråt. Och Elisa sa nej. Jag vill följa efter dig, jag vill följa med dig. Och när Elia visste att hans dagar på jorden var räknade, så frågade han Elisa, sin efterföljare, finns det någonting du vill ha? Och då svarar Elisa, låt mig få dubbla arvslotten av din ande. Och när han hade bett om det här så fick han se hur Elia blev hämtad med en vagn och försvann. Och kvar på marken blev Elias mantel som Elisa tog upp och bar som vore hans mantel. Och så sa människor runt omkring: nu finns Elias ande hos Elisa. Två olika exempel från Bibeln på generationsväxlingar där någon inte ville släppa ifrån sig sitt uppdrag och träna upp nästa generations ledare, och där någon annan såg fördelen med att ge vidare, träna upp, förbereda och skapa de bästa förutsättningarna. Och Elisa önskade sig dubbla arvslotten av din ande, som man sa till Elia. Vilken modig bön från en yngre person att säga till någon som har gått före: jag vill ha det dubbla. Ibland så säger jag till människor som är mina förebilder: blir jag hälften så bra som du när jag blir stor, då blir jag nöjd. Tänk om man istället skulle säga: blir jag dubbelt så bra som du? Tänk om Gud vill göra dubbelt så mycket saker genom mig som han har gjort genom dig. Inte för att jag ska bli ärad och upphöjd, inte för att någon av oss här inne ska bli ärad och upphöjd, utan därför att Gud ska bli ärad och upphöjd. Därför tror jag att vi kan behöva träna på de här växlingarna. Och att när det är dags för mig att lämna över stafettpinnen till nästa löpare som ska springa sin sträcka, att jag inte lämnar och bara: det får gå hur det vill. Jag såg ett filmklipp, ett exempel på just de här växlingarna, där det var en mormor, en mamma och ett barnbarn som gestaltade det hela på en löparbana. Och mormor sprang först och lämnade över stafettpinnen till mamma. Då höll mamma stafettpinnen, men mormor fortsatte att finnas i närheten. Och sen lämnade mamma över stafettpinnen till det lilla barnet. Och då var både mormor och mamma där och hejade på och liksom ville få barnet att fortsätta springa sin sträcka. Och det skulle jag önska av hela mitt hjärta, att vi alla har den inställningen, att när det är dags att lämna över så finns vi där, stöttar, uppmuntrar, ber för, ibland kanske korrigerar, men låter den som har fått stafettpinnen ha fullt förtroende att få springa sin sträcka. Och ibland är det lättare sagt än gjort att göra det här. Men min uppmuntran och utmaning till oss är att vara som Elia snarare än Saul. Och glädja oss över de som kommer efter och som är villiga att springa sin sträcka. Och tänka: de får stå på våra axlar så att de når ännu längre, ännu högre, ännu djupare. Och får vara med och utbreda Guds rike ännu mer i vår värld. Jag tänker att vi ska avsluta med några minuter och bara samtala om vilka erfarenheter vi har av generationsväxlingar. Både kanske positiva och negativa. Om det finns någonting som utmanar dig, om det finns någonting som du känner: det här behöver jag göra. Så ta några minuter och prata med varandra om det här, och så knyter jag ihop säcken sen. Jag hoppas att ni har haft goda samtal, och jag vill uppmuntra er att fortsätta samtala om att vara församling för hela livet. Att vara en församling där många generationer ryms under samma tak. Och att låta tron gå från en generation till nästa och faktiskt jobba på generationsväxlingarna. Det tror jag att vi har allt att vinna på som Guds församling. Nu skulle jag vilja be tillsammans med er innan vi säger tack för ikväll. Jesus, jag tackar dig för var och en som har varit här den här kvällen. Tack Gud att du har kallat dem till att följa dig, till att tillhöra dig, till att vara dina barn. Och jag ber att du ska fortsätta att göra ditt verk i var och en. Och jag ber Gud för hela församlingen, hela Sollentuna Pingst. Gud, jag ber att du ska sända din välsignelse över dem i den situation de befinner sig i nu när de är lite hemlösa utan en kyrkbyggnad. Och jag ber Herre att de ska få fortsätta att vara en församling för många generationer, för människor i olika livssituationer, med olika bakgrund, i olika åldrar. Och jag ber Gud att den här byggtiden ska få göra något gott med församlingen. Att de ska få hitta nya sätt att vara kyrka i Sollentuna. Och jag ber Gud för hela byggprocessen och allt det som ligger framför. Och jag ber Herre att du ger församlingen en stor glädje och mycket tålamod, Gud. Och så ber vi för David som är hemma och är sjuk. Jag ber om hälsa till hans kropp. Jag ber att feber och halsont ska ge vika. Jag tackar dig Gud att vi får lyfta upp varandra inför dig. Och att vi får förlita oss på dig och lita på att det är du som leder oss och det är du som bygger din församling. Tack Jesus att vi får vara en del i det. Att vi får vara med på det tåget. Jag ber att du är med oss ikväll nu när vi åker hem och jag ber om en god nattsömn. I Jesu namn. Amen. Då säger jag tack för att ni har varit här och våra vägar kanske korsas. Tack!